För vi ska ägna oss åt att studera den 73:e psalmen i Psaltaren. Psalm 73. Sannerligen, Gud är god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan. Men jag hade så när stapplat med mina fötter, mina steg var nära att slinta, ty jag upptändes av avund mot de övermodiga när jag såg att det gick den väl i deras ogudaktighet. Ty fria från vedermödor är det till sin död och deras hull är frodigt. De kommer inte i olycka som andra dödliga och blir inte plågade som andra människor. Därför är högmod deras halsprydnad, våld den klädnad som höljer dem. Ur fetma skådar deras ögon fram, deras hjärtans inbildningar har inget mått. De hånar och talar förtryck i sin ondska, med höga åthävor talar de. Med sin mun stiger de upp i himmelen och deras tunga far fram på jorden. Därför vänder sig deras folk till dem och super så in vattnet i fulla drag. Och de säger, hur skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den högste? Ja, så är det med de ogudaktiga. Det går dem alltid väl och de växer i makt. Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Om jag hade sagt så vill jag lära, då hade jag svikit dina barns släkte. När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt, till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut och gav akt på deras slut. Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem. Du störtar dem ned i fördärv. Hur blir det ej till intet i ett ögonblick? De förgås och får ett slut med förskräckelse. Som det är med en dröm när man vaknar, o Herre, så aktar du den för intet, som skuggbilder när du vaknar. När mitt hjärta förbittrade så jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid min högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del i vinnerligen. Ty se, det som har vikit bort ifrån dig ska förgås. Du förgör var och en som trolöst avfaller från dig. Men jag har min glädje att hålla mig in till Gud. Jag söker min tillflykt hos Herren, Herren, för att kunna berätta om alla dina gärningar. Det här är ju en innehållsrik och märklig psalm. Jag hörde en gång för ganska många år sedan talat om en man som läste denna psalm varje dag under andra världskriget. Deras hjärtans inbillningar har inget mått. Med höga åthävor talar de, förtryck. Med sin mun stiger de upp i himlen och deras tunga far fram på jorden. Vilken bild av en tyrann. Men det är också en fantastisk bild av Asaf som skrivit psalmen. Vilken förvandling han har genomgått. I början så tycker han att Gud är passiv. Han gör ju inget. Är han likgiltig? Orkar han inte? Sover han? Kan han inte? Vad är det för fel? Sen på slutet så vill han hålla sig till Herren, Herren, för att kunna berätta om alla hans gärningar. Och man tycker, har Gud vaknat nu? Har han plötsligt blivit väldigt aktiv? Nej, det har skett någonting med Asaf själv. Och det är ju märkvärdigt. Jag kommer att tänka på en person som jag mötte för en del år sedan som berättade så här, att deras äktenskap var miserabelt. Och hon tänkte att bara barnen har flugit ur boet så skiljer jag mig. Men så en dag, hon tyckte att hennes man var bedrövlig. Men så en dag, när hon kommer in i vardagsrummet och han sitter slött i fåtöljen och kollar på tv på fotboll, var det visst. Så plötsligt så slår henne tanken, detta är min man. Tack gode Gud, jag har en man. Och från den dagen var deras äktenskap förvandlat. Hon tyckte det behövde hända något med honom. Och så hände det något med henne. Och så var deras äktenskap gott och är så än idag. Livet är fullt av märkliga förvandlingar. Och det är ju ibland skönt att veta att man kan inte ändra på andra. Men med Guds hjälp kan det ske väldigt stora saker inom en själv som får mycket i världen att se annorlunda ut och plötsligt bli annorlunda. Det här problemet som han nu brottas med, det är ju inte små saker. Om vi tänker på vår tids aggressiva ateister, så är det ju precis de här problemen som de talar om. Hur kan ni tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör? Och Jesus, han vänder vid ett tillfälle på det här och tar det som ett uttryck för Guds godhet. Gud låter solen gå upp över både onda och goda, säger han. Och han låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. Och det är ju alltså så att solen skiner inte bara på de rättfärdiga. Och det regnar inte bara på de rättfärdigas åkrar. Utan det finns en sorts jämställdhet mitt i allt samman som just är det som irriterar Asaf. Nu, hur går då förvandlingen till? Vad är det som har hänt med honom? När jag nu tänkte efter för att begripa detta syntes det mig allt för svårt. Men sen kan man översätta meningen på lite olika sätt. Och den vanligaste översättningen är faktiskt detta. Då tycktes det mig allt för svårt till dess att jag gick in i Guds helgedom. Och insåg hur det går dem till slut. Alltså när de dör. Och det är i helgedomen som han erfar att någonting uppenbaras. Någonting blir tydligt. Guds helighet har han plötsligt erfarit. Och då förstår han intuitivt, fast han inte kan förklara det i ord, att jo, Gud är inte likgiltig. Gud har inte släppt det här. Det finns en rättvisa i världen, men den ryms inte inom detta korta livets ramar. För det här är ju bara ett väntrum, ett litet väntrum. Där vi sitter några ögonblick och bläddrar i en glassig tidning för att sedan få komma in till den stora, så att säga. Vare sig nu är kuratorn eller doktorn eller vad det kan vara. Tandläkaren kanske. Så att han erfar ett stycke av Guds helighet. Och då förstår han att när de här som det går så väl för och som roffar åt sig allt och som inte aktar människoliv för något, när de kommer inför Gud så är de som en dimfigur. Som en drömbild när man har vaknat. Du vet, när man har vaknat får man ju väldigt snabbt skriva ner sina drömmar om man är intresserad av dem. För en halvtimme senare kommer man inte ihåg vad det var. Man kan känna lite grann inombords att ja, det var ingen rolig dröm i natt heller. Om man nu känner det så. Men man kommer inte ihåg vad det var man drömde. Så overklig är på något sätt våra drömbilder. Och här kommer nu en Guds drömbild och liksom förgasas på en halvtimme. Ja, det är en dålig bild, men ni förstår vad jag menar. Och Asafs slutsats är detta, att när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur utan förnuft var jag inför dig. Men frestelsen är ju Kains frestelse. Varför välsignar Gud brorsan och inte mig? Hur kan det vara så att jag som har först födslorätten och störst, bäst och vackrast, varför kommer inte Guds godhet över mig idag? Nu ska det sägas till den här texten också att det inte är Gud som vaknar, utan en vanlig översättning är detta att när du griper in, jag läser, liksom drömmen är borta, när man vaknar ska du, Herre, förakta dem som skuggbilden när du griper in. Så att det är ju viktigt att man förstår att vi måste vidga verklighetens ramar utanför detta livets gränser. Men det viktigaste, det är detta som kommer i 23 versen. Dock förblir jag alltid hos dig. Åh, vilken viktig mening. Det är den som liksom lyfter upp hela salmen och gör att slutet inte blir påklistrat en sorts happy end i lite Hollywood-stil. Dock förblir jag alltid hos dig. Vare sig jag begriper dig eller inte. Vare sig du gör som jag vill eller inte. Vare sig jag tycker du lyssnar till mina böner eller inte. Jag har erfarit dig och det är min överlåtelse att jag är alltid hos dig. För vad menar vi med överlåtelse? Många gånger så kan man liksom elda lite under pannorna och tala om helöverlåtelse. Du är väl helöverlåten. Och därmed menar man ofta att du gör väl allt som Gud säger till dig att göra. Men Gud är inte så hemskt intresserad av dina gärningar, dina tjänster. Utan han är mer intresserad av dig. Att vara helöverlåten, det är att vara liksom, ja, trolovad med Herren. Gift med honom. Ja, bröllopet kommer senare. Den tro han efterlyser är inte en filosofisk åsikt, utan trohet. Så när man gifter sig, att älska henne i nöd och lust. Och kanske skulle man tillägga att också i frestelser. Frestelsen att överge, frestelsen att svika. Jag förblir alltid hos dig. Och när han bestämmer sig för det, så liksom vänder allt sammans. Dock förblir jag alltid hos dig. Du håller mig vid din högra hand. Du ska leda mig efter ditt råd och sedan uppta mig med ära. Och så kommer den här meningen som jag tycker är så, griper så djupt i mig själv. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen. Jag skulle önska att jag kunde säga de orden och mena det fullt ut. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Alla våra prylar och leksaker och allt annat som betyder så mycket i vårt liv här och nu. Och jag har tänkt mig så här, att Det är gott och väl om jag kan säga detta och mena det innan jag dör. Jag tror att det är någonting som de flesta av oss kanske inte säger förrän den dagen. Men salig är den som kan säga det tidigare. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Och då har ju förvandlingen skett. Nu plötsligt har Asaf fått en klarhet. Och den den ligger så att säga i ett gränsland mellan, vad ska vi säga, intellektuell kunskap och 100-procentig intuition. Han förstår lite grann. Men på något sätt så är det här en visshet som inte går bara att lämna vidare till andra. Den är för personligt bruk. Det har hänt någonting som man inte kan förmedla bara i ord. Men det är gott att veta att det finns någonting som man skulle kunna se fram emot och inspireras av. Det är inte bara en överlåtelse i hans beslut. Detta då han säger, dock förblir jag alltid hos dig. Utan det ligger också en försoning. Att försonas med Gud. Jag har sysslat mycket med själavård och upptäckt att vi har lätt för, åtminstone vi som är kristna har lätt för att tala om våra besvikelser på varandra. Men de flesta har svårt att verbalisera sin besvikelse på Gud. Ibland får man använda det här uttrycket att vi kan be Gud om hjälp att du får försonas med ditt liv. Att ditt liv blev som det blev. Att han tillät att det blev så smärtsamt kanske. Så till synes meningslöst. Ofta har jag också sagt i en sån situation, och säger det nu med, att just det där som man kan behöva försonas med i sitt liv kan Gud förvandla till en nådegåva. Man har varit inne i djupa depressioner till exempel. Ja, men den som har varit det kan förstå andra som plågas av samma sak och kan åtminstone i friska stunder räcka ut en hand och säga, jag förstår hur du har det. Låt oss be tillsammans. Ja, vi kan be på min tro. Du behöver inte anstränga dig. Det ligger en försoning i det här. Därför att bakom hans tvivel, om vi säger det så, ligger det en väldig vred. Förgäves bevarade jag mitt hjärta rent och tvättade mina händer i oskuld. Jag blev dock plågad hela dagen och var morgon kom tuktan över mig. Jag tänkte få läsa några rader av Job också. Han är ju mannen som levde ett rättfärdigt och ostraffligt liv och ändå drabbades av svåra olyckor. Och när han gör det så blir han arg på Gud. Och så kommer det tre vänner och ska trösta honom. Och de säger alla, du måste ha syndat eftersom du har det svårt. De kan inte tänka sig någon annan anledning. Utan de ska ha honom till bekänna synder som han inte vet av. Och han blir argare och argare på dem också så småningom. Så att till sist så häver han ur sig diverse frimodiga protester. Vi kan läsa i 21 kapitlet hos Job. Och börjar i 17 versen. Där Job uttrycker sin besvikelse på Gud. Men hur ofta slocknar väl de ogudaktigas lampa? Hur ofta händer det att ofärd kommer över dem och att han tilldelar dem lotter i vrede? Det borde ju bli som halm för vinden, lika agnar som stormen rycker bort. Gud spar åt hans barn att lida för hans ondska. Ja, men honom själv borde han vedergälla, så att han fick känna det. Med egna ögon borde han se sitt fall, och av den allsmäktiges vrede borde han få dricka. Det var, frågar han efter sitt hus när han själv är borta, när hans månaders antal har nått sitt slut. Ska man då lära Gud förstånd, honom som dömer över det högsta? Ja, den ene får dö i sin välmaktstid, där han sitter i allsjöns frid och ro. Hans stävor har stått fulla med mjölk, och märgen i hans ben har bevarat sin saft. Den andra måste dö med bedrövad själ, och aldrig fick han njuta av någon lycka. Tillsammans ligger det så i stoftet och förruttnelsens maskar övertäcker det. Ja, här går han i protest mot att den hänsynslöses barn kanske får bära konsekvensen av vad deras fäder har gjort. Men det tycker han är ett dåligt försvar för Gud. Och det andra, att man får inte tala om för Gud vad man tycker. Jo då, det tycker han. Och i 9:e kapitlet så har han en liknande utgjutelse. 9:22, där tycker han uttrycker det så bra. Det må gå som det vill, nu må det vara sagt. Han förgör den oförvitlige tillsammans med den ogudaktige. Om en landsplåga kommer med plötslig död, så bespottar han de oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i de ogudaktigas hand, och en slöja sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det då? Och det är intressant att man kan uppleva också slutet på Jobs bok som väldigt påklistrat. Det blir en happy end som man tycker känns onaturlig. Gud uppenbarar sig för Jobb i stormvinden, som det står. Gud kommer alltså och är ganska arg på honom. Jobb är arg på Gud och Gud är arg på Jobb, och nu blir det liksom tjong här. Och Gud ställer till Jobb alla de frågor som Jobb ställde till Gud plus några till. Vad begriper du av det här? Och då händer precis detsamma som med Asaf när han går in i Guds helgedom. Han får erfara Guds helighet. Svaret på det här med ondskans och lidandets problem handlar alltså inte om att få en filosofisk princip, utan i mötet med Gud så, jag ska inte säga att frågan löses upp, för det gör den ju inte inom det här livets ramar, men det händer någonting med en själv som gör att man kan, att det här inte är så vansinnigt smärtsamt som det är både för Jobb och för Asaf. Och Jobb, han uttrycker det här i en sats som är väldigt svår att översätta. Man ser i olika översättningar att det är lite olika uttryckt. Men jag tycker att just GT82 uttrycker det här så fantastiskt bra. När han böjer sig inför Gud och låter Gud vara Gud och säger: vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Så kan det faktiskt hända med oss. Det är inga lättköpta segrar det här. Men möjligheten finns, och jag har sett det ske i människors liv. På några ställen i Nya testamentet står det att vi har försonats med Gud. Att det är en del av Jesu verk på korset. Och det, i grundtexten står det egentligen att vi har försonats till Gud. Och det tycker jag är en väldigt spännande formulering. För Gud är inte ovän med mig, även om han är arg. Han älskar mig. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Men människan kan ju vara fiende till Gud. Och människan kan behöva en inre förändring som löser upp den här vreden, vredesattityden som vi kan ha. Därför att ingen av oss slipper lidandet hur rättfärdiga vi än är. Jag läser ur andra Korinthierbrevet 5 från 17 till 20. Och så ändrar jag lite på översättningen och säger till istället för med. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss till sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen till sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud. Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er till Gud. Gud har löst oss från konsekvenserna av våra gärningar, våra synder, det vi har gjort som förstörde något i skapelsen. Men han har också gjort någonting med mig själv. Inte bara mina gärningar, utan med mig själv. Och vi ska minnas att även om vi ofta talar om att Jesus bar straffet för våra gärningar, näpsten var lagd på honom för att vi skulle få frid, så är det ju inte Gud som dödar honom, utan det är ju människor. Han utsätter sig för mänsklighetens raseri. Och det är ju en aspekt av långfredagen som vi sällan talar om. Men jag tror att där sker någonting när han utsätter sig för min vrede och på det sättet befriar mig från någonting som annars blir mig övermäktigt. Dock förblir jag alltid hos dig. Vi kan minnas Jesu ord: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Att förbli i honom. Ett beslut och en försoning. Jag tänkte få sluta med att liksom peka på att i Gamla testamentet finns det fullt av löften om en fortsättning efter döden. För det brukar ju teologer alltid säga att det där står inte mycket om i Gamla testamentet. Det är Jesaja 26 och Daniel 12. Det är ungefär vad som står i hela den tjocka boken. Nej då. Bara i Saltaren finns det många ställen där det står att vi ska leva evinnerligen, kanske det står. Vi ska läsa några rader ur 22 salmen. Den som börjar med en fantastisk beskrivning av Jesu korsfästelse. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men det finns en vändpunkt i den salmen där plötsligt mörker byts till ljus. Och där salmisten säger så här, vilket ju mycket väl kan vara profetiska ord om Jesus. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Ni, det är 23 versen. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn och bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och han höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom och när han ropade lyssnade han till honom. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska få lova honom. Och så kommer det. Ja, era hjärtan ska leva evinnerligen. Alla jordens ändar ska betänka det och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Till riket är Herrens och han råder över hedningarna. Här har vi ju hela beskrivningen av hur evangeliet går ut över hela världen och tas emot av människor vars hjärtan ska leva evinnerligen. Slutet på 23 salmen kan vi ju alla utan till. Jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Men det ordet i hebreiskan betyder oftast inte evigt liv, utan det är en vanlig översättning att jag ska få bo i hans hus så länge jag lever. Och det är nog språkligt en bättre översättning. Men låt oss hoppa till den 49:e salmen. För den tar upp precis samma problem som den 73:e. Detta med att det går ju bra för de fräcka. Men vi som är snälla och rättfärdiga, vi får ju betala kalaset. Jag börjar läsa i den 6:e versen. Varför skulle jag frukta i olyckans dagar när mina förföljares ondska omger mig? De förlitar sig på sina ägodelar och berömmer sig av sin stora rikedom. Men sin broder kan ingen rädda eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. När man ska se att visa män dör, att dårar och oförnuftiga förgås liksom det. De måste lämna sina ägodelar åt andra. De tänker att deras hus ska bestå evinnerligen, deras boningar från släkte till släkte. De uppkallar jordagods efter sina namn. Men en människa har mitt i sin härlighet inget bestånd. Hon är lik boskapen som förgörs. Den vägen går de, dårar som de är, och de följs av andra som finner behag i deras tal. Så kommer det. Som en fårjord drivs de ned till dödsriket, där döden blir deras herde. Så får de redliga makt över dem när morgonen gryr, medan deras gestalter förtärs av dödsriket och ej får annan boning. Men min själ ska Gud rädda från dödsrikets våld, ty han ska uppta mig. Det kommer en morgon och en gryning. Och då ska de som för vilka rättfärdigheten var en angelägenhet så dyrbar att den kunde få kosta något, kanske till sist till och med livet, då ska de på något sätt få råda hur det nu ska tolkas. Men det finns en fortsättning och i den finns också rättvisan inrymd. Till sist, bara för att visa att budskapet om en fortsättning är ofta väldigt insmuget i texterna. Det kan vara roligt att läsa igenom Psaltaren och bara se hur ofta det här budskapet dyker upp. För jag skulle kunna hålla på länge bara med psalmerna. Vi ska läsa den 116:e psalmen. Den ingår i det som judarna kallar det lilla Hallel, den lilla lovsången. Den stora lovsången är psalmerna 120-135, och den tror jag man sjunger på Jom Kippur, försoningsdagen. Men de här psalmerna 113-118 ingår i det judiska påskfirandet. Matteus skriver att de sjöng lovsången och gick sedan ut till Getsemane. Och lovsången, det är alltså de psalmerna. Och mitt i sviten av dessa psalmer så kommer den här 116 versen. Och den handlar om en man som dör och uppstår. Och jag undrar om någon mer än Jesus förstod vad de sjöng när de sjöng: jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar det enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, till Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, till därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest: alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften, jag är i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack, Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Man kan ju läsa den här psalmen som att ja, den här mannen som sjunger är, han var illa ute, men han slapp undan. Men så kommer den här frasen på slutet: dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Lustigt nog, i nya översättningen så har man tyckt att det var en konstig fras. Så kan det ju inte vara. Utan de har skrivit: dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas liv. Men just Jesu död som här avbildas är dyrt aktad i Herrens ögon. Han var död, dödsrik. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Men jag åkallade Herrens namn. Och det är ju alltså en bild av Jesu uppståndelse från de döda. Liksom om man tänker på Jesaja 53, ja, bland de rika kom han först i sin grav. Men sen så håller han på att göra allt möjligt. Han frälsar folk och han förlåter synder och annat. Men han låg ju i graven. Ja visst. Men han uppstod. Det står inte rätt upp och ner att han gjorde det. Men det är ju förutsättningen för att man ska kunna läsa hela kapitlet. Så att gå på spaning lite grann i Gamla testamentet om du ändå läser. Och se i framförallt Saltaren och de stora profeterna. Det finns mer av det här än man tror. Nu ska vi be. Jesus Kristus, du har utsatt dig för vår vrede. Också vi har ibland känt det som att vi skulle vilja stå i gruppen som ropar korsfäst, korsfäst. Hur kan Gud tillåta det här? Det känns ovant att gå till den man är arg på och be om hjälp att kunna förlåta honom som man är arg på. Men du uppmanar oss till det, Herre. Och då vill vi göra det. Du öppnar det som en möjlighet för oss. Hjälp oss att tänka igenom vad vi skulle vilja få göra upp med dig. Sjukdomar, motgångar, separationer, svek, tider där du var som bortblåst. I Jesu namn, vi tackar dig för möjligheten att få försonas med dig. Dock förblir jag städse hos dig. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäkta, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del i evighet. Herre, gör det möjligt för oss att säga dessa ord med trovärdighet. Amen.